Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av den här internpoddserien för Postnord. ABC Leadership by GLT, där vi samtalar med koncernledningen på Postnord om ledarskap och kultur. Angela Nylén heter jag.
Och Teresa Kunjadoppesson är med er också. Och vi jobbar ju till vardags med företagskultur och brukar driva en podd som handlar om just det här ämnet, ledarskap och kultur. Och vi är ju superglada att få det här förtroendet att vara med i den här serien och att samtala med er. Anne-Marie, välkommen!
Tackar!
Vi ser verkligen fram emot att ha ett samtal med dig kring dina tankar och erfarenheter av just eran kultur. Berätta gärna lite om din roll och hur länge du har varit på Postnord.
Ja, jag är då koncernchef för Postnord, har varit det i ungefär 2 år. Har varit på Postnord i 9 år. Haft väldigt många olika roller på Postnord. Kom in som strategichef och jag tror jag är inne på mitt 5:e jobb nu kanske under den här 9-årsperioden. Så att jag tycker det i sig visar att det här är ett bolag som verkligen erbjuder möjligheter.
Hur kommer det sig att du valde Postnord till att börja, liksom från första början?
Jag valde faktiskt inte Postnord om jag får uttrycka mig så.
Okej.
Det var jag hade bestämt mig för att lämna mitt tidigare jobb och blev uppringd av en så kallad headhunter som tyckte att jag skulle titta på Postnord. De sökte en ny strategichef och då var mitt spontana svar inte intresserad. Men jag blev lite släpad till anställningsintervjun och fick där, jag fick träffa Lars Idemark som var koncernchef på den tiden. Och han var otroligt generös med att dela med sig av Postnords utmaningar. Och vi stod inför och jag tänkte, men gud, det här låter riktigt spännande. Och jag är väldigt nyfiken av mig. Så det var utifrån det som jag valde att faktiskt tacka ja till uppdraget. Det finns också en anledning att jag fick jobbet. Och det är faktiskt att jag kom inte från logistikbranschen. Jag kunde absolut ingenting om logistik. Och det tyckte jag var lite modigt av Postnord att anställa en strategichef på den nivån. Som då inte hade överhuvudtaget någon erfarenhet från branschen. Så det var också ett starkt signal till mig att det här kanske är ett bolag som faktiskt, ja, det är värt att lyfta på locket och titta på vad som finns under ytan. Och det fanns en godisbutik av möjligheter.
Vad glad jag blir att höra det här. Och jag tänker också, för det är den många företag har som utmaningar idag. Det är just det här, hur transparenta man ska vara med sina utmaningar. Mm. Vi brukar verkligen förespråka det, jag och Angela, att vara så transparenta som möjligt. För då kommer ni matcha förväntningarna när medarbetaren kommer in. Mm. Vad fantastiskt att du fick det intrycket så fast fort också.
Och det, jag delar helt den filosofin. Jag tycker det är en skyldighet att vara ärlig om utmaningarna. För det är ju ett stort beslut att bestämma sig för, ska jag tacka ja till ett erbjudande eller inte? Men det gör ju också att man verkligen får de som vill ta sig an den här typen av utmaningar.
Mm, verkligen. Men du, nu pratar vi ju om när du blev liksom intresserad av den här nya utmaningen och började på Postnord och liksom ditt intresse väcktes. Men om man tänker tillbaka riktigt långt tillbaka i tiden, vad ville du bli när du blev stor?
Oj, det har nog gått i lite olika faser. En period ville jag bli djurforskare, alltså tänk lite Sir Attenborough. Jag ville bli en sån. Jag var jättestolt när jag lärde mig skillnaden på indiska, afrikanska elefanter, och det har att göra med storleken på öronen, och då tänkte jag att nu är jag på gång. Men sen var det en period där jag ville bli skidlärare. Jag älskar att åka skidor. Då var jag lite nyfiken på det, och sen släppte jag den tanken. Sen var det läkare, och så släppte jag den tanken, och så blev jag civilingenjör. Alltså någonstans den röda tråden är detta, om man ska försöka analysera detta, så handlar det väl återigen att jag är liksom en nyfiken person. Jag är också en ganska otålig person, och jag kände att liksom läkare, det är en lång resa. Och jag ville bli idrottsläkare och insåg att det är en ännu längre resa att gå. Och någonstans så var jag också, jag var intresserad av ekonomi och teknik och den kombinationen. Och så hittade jag då en utbildning som då heter industriell ekonomi, som jag tänkte, det här passar mig perfekt.
Vi är ju lite nyfikna på, ni har ju den här ABC Leadership och ni har ju era Wanted Culture. Kan inte du berätta lite kring hur det kom upp den här, till exempel Wanted Culture? Varför är det här viktigt för er att fokusera på?
Men vi gjorde i 2019 så gjorde vi en väldigt stor omorganisering av koncernen. Vilket gjorde att vi minskade ner, vad ska man kalla, våra gruppfunktioner väldigt mycket. Och sen la vi ut väldigt mycket ansvar ut i länderna. Och samtidigt så visste vi att det finns en del i detta som måste vara nordiskt om vi ska få ihop liksom ett nordiskt erbjudande för våra kunder. Vi visste också att vi la ut väldigt mycket ansvar ut till länderna och där någonstans så kände vi, och vi är också på en enorm resa vad det gäller att ställa om vår verksamhet till att då bli en ledande aktör på paket. Så vi kände att kultur och ett gemensamt ledarskap, det är någonting som ska förena oss, för det är ändå där vi ska mötas och det är ändå det som på något sätt ska vara det som man ser när man träffar på Snord. Och så kände vi också att vi behövde förenkla det som fanns. Det fanns väldigt mycket visioner, missioner och det ena och det andra och vi kände att vi behöver bara skala bort och göra det enkelt tydligt.
Det är ganska vanligt, det stöter vi på rätt ofta, jag och Therese också, att man har nästan man vill så mycket så att det blir för stort och då blir det svårt för medarbetarna till slut att ta till sig någonting av det.
Ja.
Så att det var ju säkert jätteklokt. Ja. Och kul, jag är ju jättenyfiken på att höra lite mer om det här ABC Leadership. Jag förstår att man kanske inte liksom vaknar upp varje morgon och tänker på nu ska jag liksom ta till mig och leda så här. Men när du tänker liksom fundera lite närmare, lite mer, hur påverkar det ditt ledarskap? Har du liksom anammar det på något sätt i ditt ledarskap?
Jag tror att det här med, när vi landade här ABC, och det här var ju någonting som faktiskt vi tog fram själva, det var ju våra HR-människor i koncernen som satte sig ner tillsammans från länderna, från funktionerna och skapade detta. Det kändes ganska naturligt. Vi står inför en stor förändringsresa, vi måste ta ansvar, vi måste vara modiga, vi måste varje dag känna att vi vill göra det lite bättre. Så det här liksom, ABC, eller Accountable, Brave and Committed, det blir väldigt naturligt. Sen handlar det ju om att som ledare, som chef, man måste se till helheten. Man måste ta sitt ansvar. Man måste tänka bortom här och nu och anpassa till sitt ledarskap efter den situationen som man står inför. Man måste våga hålla i en förändring. Det är jobbigt. Du ska förändra människor, du ska förändra kunder, du kanske ska förändra omgivningen. Och då måste man våga stå i och våga hålla i en sån förändringsresa. Och sen är det ju mycket och det kan vara tungt stundtals. Och det handlar ju om att ge energi till organisationen och inspirera. Men det handlar ju också lika mycket om att få energin tillbaka.
Då är vi inne på det här ämnet just med ledarskap. Och då är vi lite nyfikna på, har du några så här förebilder när det gäller ledare som du känner att du har anammat i ditt ledarskap? Några som har inspirerat dig på något sätt?
Alltså jag tror jag är en sån där som jag plockar lite hela tiden. Det kan vara en chef som jag jobbar med som jag lär mig väldigt mycket utav. Det kan vara mina kollegor i koncernledningen som jag tar inspiration ifrån. Jag sitter i några styrelser. Sitter jag och lyssnar på en vd-dragning där så tänker jag att där är någonting som jag skulle vilja anamma. Så att jag tycker att jag tar till mig och lär mig lite hela tiden. Jag kan inte säga eller peka på någon utan det är lite det som känns bra för mig och som skulle passa mig givet liksom det jag står inför.
Mm. Om vi skulle fråga någon av dina närmsta medarbetare, hur är du som ledare? Vad tror du att vi skulle få höra?
Jag tror att de skulle säga att jag är väldigt frågvis. Och det kan ju uppfattas som att jag kanske vill kontrollera. Och det brukar jag faktiskt säga ibland att det har att göra med att jag är väldigt nyfiken. Ibland vill jag bara förstå. Att jag driver på väldigt mycket. Jag är ganska envis när det gäller liksom knepiga frågor, att försöka liksom knäcka dem. Jag hoppas också att folk känner att jag Att jag är en person som lyssnar. Att jag är lyhörd. Att jag är öppen för nya perspektiv. Det hoppas jag också att någonstans att man skulle säga det eller att det skulle komma fram.
Mm. Jag tycker det var så bra det där med att du också förtydligar just det att du är frågvis. Mm. För det är ju precis som du säger, och jag tror att en riktigt bra ledare är ju medveten om hur man kan uppfattas. Mm. Och då är det så bra som du då säger att du gör, att du faktiskt förtydligar, det här är för att jag är nyfiken, för att jag behöver veta. För man kan ju prata mycket om det här med symbolvärden, att man vill uppfattas på ett visst sätt, men så kanske man agerar på ett sätt som det blir en helt annan upplevelse hos den motparten, så att säga. Och jag blir väldigt glad av att höra dig, att du liksom är så pass reflekterande kring din egen roll och hur du kan uppfattas. För det tror jag verkligen är nyckeln till att bli framgångsrik som ledare.
Mm. Men om du skulle beskriva Postnord som arbetsplats för dina närmaste eller dina vänner, om du sitter på en social tillställning och någon frågar, men hur är det att jobba hos er? Hur skulle du beskriva det?
Nej, men jag skulle nog säga att när man kommer in i Postnord så slås man liksom av den här liksom, det är någon urkraft nästan. Det är ett bolag som har funnits i hundratals år. Och det präglas väldigt mycket av den här stoltheten och den här lojaliteten. Och kan du då sätta en riktning som du kanaliserar den här energin till eller emot, så kan du åstadkomma enormt mycket. Så det ena, att det är en enorm lojalitet, enorm stolthet, det är någon form av urkraft. Alltså när väl organisationen har bestämt sig, så är det helt otroligt vad den organisationen klarar av att åstadkomma, utan att vi som ledare måste vara i det varje dag. Och sen är det så att det är ett bolag som står inför stora förändringar, ett bolag som väldigt många har synpunkter på, ett bolag som vissa älskar att hata. Man måste tycka att det där är lite spännande och lite utmanande, och kan man tycka det så, alltså det finns så mycket möjligheter här. Vill du jobba med varumärkesförbättringar, vill du jobba med kulturbyggande, vill du utveckla ditt förändringsledarskap, vill du få möjlighet att jobba med nya innovativa lösningar för våra kunder. Alltså det finns allt på Postnord.
Det är ju intressant det där du säger att det är så många som har åsikter och tankar kring. För ni är ju en av Nordens största arbetsgivare. Och vi pratade om det här om dagen, jag och Therese, att nästan alla har ju någon relation till er, eller väldigt många som jag känner till mig. Jag själv och både Therese har vi konstaterat att vi har just jobbat extra på julen och jullovet när man gick i skola. Alltså alla har, och vi känner väldigt många som har jobbat på Postnord. Och så att jag tror att det är nästan som att alla känner att de har lite liksom liten del i Postnord på något sätt. Det är liksom som stor del av Norden. Men det blir också väldigt märkbart, tycker jag, på de här samtalen vi har haft, att det finns också en väldigt, väldigt stark stolthet. Och det tycker jag framkommer när du säger den här urkraften, det är nästan, vi har ju känt av den.
Ja, det har vi verkligen.
Och med de här korta liksom, samtalen så märks det av, och det är jättehäftigt att se. Att det inte bara är någonting som man pratar om, utan det verkligen finns.
Och just den här möjligheten också till att utvecklas. Mattias pratade ju om det också i ett av avsnitten. Just det här att han har ju gjort en fantastiskt lång resa på Postnord. Och du också, det är ju många år nu. Och att kunna utvecklas, att kunna inte bara gå upp, man kan gå höger, vänster, det finns såna många möjligheter, och det gör ju också att man som medarbetare känner ett förtroende till en arbetsgivare, när man känner att man har möjligheten och att det finns utrymme för mig att växa.
Ja. Och då måste man våga ta det som erbjuds en lite. Alltså de rollerna jag har trillat in i, jag blev vd för Strålfors och sen blev jag vd för Postnord Sverige. Och till sist blev jag koncernchef. Det är ju, jag blev ju lite knuffad in i alla de situationerna. Och tänkte varje gång att, är det här liksom, är jag bäst för den här rollen? Och att det, känna då att någon faktiskt tror på en och vill ge en den möjligheten. Det tycker jag är någonting som är viktigt för alla att tänka på, att får man den möjligheten, då är det ju en indikation på att det finns de som tror på en. Och sen ska man inte glömma bort att det finns en otrolig organisation som hjälper till med liksom det som ska åstadkommas. När jag klev in på Postnord Sverige så ett av mina absolut, vad ska man säga, mest förlösande möten jag hade, och jag har berättat det här för några tidigare, var när jag träffade vår ordförande för SEKO, Johan Lindholm. Och han sa till mig, Anna-Marie, om du bara kan se till att förlösa den här kraften som finns, så kommer det här gå jättebra. Och vi kommer se till att vi finns där också på den här resan. Vi har våra roller naturligtvis, men det finns så mycket som vi skulle kunna åstadkomma tillsammans. Och bara få det mottagandet, dessutom från en facklig ordförande, visar ändå på att det finns, återigen, den här lojaliteten, stoltheten, urkraften. Man vill att det ska gå bra för Postnord.
Ja, det är ju en väldig massa människor som gör ett stort jobb tillsammans. Mm. Som liksom består ju av väldigt många enskilda individers liksom, mindre jobb som tillsammans blir en stor helhet. Jag tycker vi har hört lite tidigare här i podden också, lite berättelser kring brevbärare som liksom går långa sträckor för att liksom lämna. Alltså det här, man märker liksom att men det är ju ett gediget arbete för att ni ska liksom åstadkomma det här som ni pratar med, att liksom göra vardagen enklare och liksom, ja, för alla som bor och arbetar i Norden. Men om du tänker när du inte jobbar då, har du någon fritid? Hur ser den ut? Hur tankar du energi?
Nej, men man får ju tanka i det lilla. Och sen ibland så kanske man tar lite längre breaks. För det första så, jag får väldigt mycket energi av jobbet. Man skulle inte kunna hålla på det sättet som jag och många av mina kollegor gör om man inte kände att man fick energi från jobbet. Så det för mig är nummer ett. Sen är det klart att jag har mina stunder och mina perioder av behov för återhämtning. Och det kan vara små saker som att få vakna upp en lördag och gå en lång promenad med hunden och sätta sig på trappen och dricka kaffe och känna att jag styr över min tid. Men det kan lika gärna vara att sitta en eftermiddag och jobba. Inte för att jag måste, men för att jag känner för det. Sen har jag ju perioder där jag verkligen inser att nu måste jag checka ut lite och ta en break. Och då ser jag till att göra det, och då gör jag det rejält för att verkligen återhämta mig. Jag hade ju två jobb när jag var vd både för Postnord Sverige och koncernchef. Jag hade två jobb under nästan mer än ett och ett halvt års tid. Jag hade ett mål att vara klar med min efterträdare här till jul. Jag ska säga att jag var rejält trött under hösten. Och när det målet kom, när jag liksom hade fått klart det här, det blev ju Mattias Krymmel då, som vi tillsatte som chef i Sverige. Då hade jag lovat mig själv att nu ska jag bara checka ut i 3 veckor. Och jag ska göra precis det som jag känner för. Så att de stunderna har man också. Mm. Annars så gillar jag att vara ute, jag älskar att åka skidor, jag älskar att vara i bergen. Så det är också ett sätt för mig att återhämta mig.
Mm. Ja, naturen verkar ju vara en bra källa för det. Det har ju kommit fram flera samtal också. Mm. Men en fråga tänker jag, många har ju inte någon relation till er som koncernledning, tänker jag. Ni är kanske ganska anonyma för dem och man jobbar liksom ganska långt ifrån er. Mm. Och jag tror att ibland kanske man har svårt att förstå, vad gör ni om dagarna? För nu, vi förstår ju här att du har ganska mycket att göra. Men jag tänker att de som inte ser din vardag tänker sig, men vad gör hon egentligen? Liksom? Sitter i massa möten?
Ja, men det är mycket möten. Mm. Och det är ju faktiskt en del av jobbet. Jag är noga med att det inte bara massa möten där det ska avrapporteras, utan faktiskt möten där vi kan tillsammans ha en dialog om någon specifik fråga eller ta en diskussion om något viktigt ämne. Jag försöker få in mycket av sånt. Nu är det ju väldigt mycket videomöten. Och där ger man ju väldigt mycket in i det här videomötet. Man märker ju att det är någonting när man inte får umgås fysiskt och träffas som människor fysiskt. Det är klart att jag får energi tillbaka, men det är inte alls samma sak som när man kan. Det händer någonting när människor träffas fysiskt. Så att det är ju någonting jag ser fram emot, och det jag också ser fram emot är ju faktiskt kunna komma ut och besöka vår verksamhet igen. Jag har ju inte varit ute på en terminal på över ett års tid. Så det är ju någonting som jag hoppas kunna fylla min tid med. Det jag också gjorde nu faktiskt när jag blev bara koncernchef och insåg att helt plötsligt att jag hade en ganska, inte jättetom kalender, men mycket mer tom än vad det var tidigare. Det var faktiskt att jag satte mig ner här första kvartalet och jag bokade upp digitala kaffe med koncernens alla nivå 2-chefer, alltså 70 högsta chefer. Så de träffade jag alla en och en under en halvtimmas samtal här under första kvartalet. Och det var ett fantastiskt sätt att liksom knyta nya kontakter. Och få också inspiration, på tal om vad inspirerar mig. Men också få en bekräftelse på att mycket det vi gör är liksom, det står man bakom, det tror man på. Och jag fick också så många bra exempel på liksom det här, hur man tar ansvar och verkligen lever det här ABC-ledarskapet.
Det där är ju också verkligen föredömligt av dig att göra så. Vi brukar prata mycket om det här att det är lätt att ställa krav på ledare. Mm. Men det handlar ju också om att skapa rätt förutsättningar för ledare att leda.
Mm.
Och en av de sakerna är ju precis det du gjorde nu, att faktiskt boka upp tid. Att de får tillgång till dig.
Mm.
Och de får berätta vad de ser och vad de tycker. För det skapar ju också engagemang. För det är ju de som sen i sin tur ska prata med sina medarbetare, som i sin tur pratar med sina medarbetare. Så att det är ju så otroligt viktigt att ha det här, att arbeta på det här sättet. För det skapar ju bättre förutsättningar för alla, helt enkelt.
Ja, och i grund och botten så, jag brukar alltid säga att det absolut viktigaste jobbet som man har som chef eller ledare, det är faktiskt att skapa rätt förutsättningar för organisationen att lyckas.
Mm.
Och det förpliktigar. Ibland handlar det om att ta stora beslut vad det gäller investeringar. Ibland handlar det om att ta tuffa beslut vad det gäller att flytta på individer. Men det handlar ju också om att säkerställa att det finns en tydlig riktning och att vi tror på den. Och att man, något som jag faktiskt jobbar med hela tiden, och där skulle man nog också kanske säga om man skulle beskriva mig, att man jobbar väldigt mycket med vad man förväntar sig, men inte hur det ska göras. Jag kan ju gärna vara en person som trillar ner syltburken och lägger mig i huret. Och då skapar man ju inte alltid de bästa förutsättningarna heller. Utan man måste ju lita på att medarbetarna finner vägen framåt, och om de inte gör det så kommer de och ber om hjälp eller stöd eller vägledning.
Mm. Och det där var så klockrent, tycker jag. På vad och inte huret. Mm. För att annars blir det ju, annars skapar man ju medarbetare som inte vågar ta några initiativ alls.
Mm.
Och så får man också en kultur därefter.
Ja.
Så den tycker jag var super, super spot on verkligen. Mm. Jättebra.
Och när du hittar den nyckeln, och jag kan inte säga att jag har gjort det än, fullt ut. Alltså, ditt jobb blir ju väldigt mycket lättare och väldigt mycket enklare. Och det som är häftigt är ju när folk kommer tillbaka och man inser, det där hade jag aldrig kunnat kommit på själv.
Mm.
Det är liksom den häftigaste känslan, när man inser liksom hur organisationen bara växer förbi en.
Mm. Vi brukar ju prata om det, att se medarbetare som en resurs i beslutsprocessen.
Mm.
Och det är ju liksom det du är inne på lite grann, att kanske våga ibland lämna ifrån sig och säga, men vad tror du är bra i det här läget? Och få medarbetare att växa på det sättet.
Mm.
Men också för att man ska ju aldrig, alltså man sitter ju inte på all kunskap själv, utan man behöver ju ha input från andra håll. Det är jättespännande att höra. Jag funderar lite grann på, om du tittar så här framåt i tiden, vad tror du liksom att ni behöver tänka på för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare?
Jag tror att vi ska väldigt mycket fortsätta på den resan vi är på. Vi har ju sett de senaste åren, om vi tittar på alla våra mätningar, varumärkesmätningar, medarbetarundersökningar. Om man tittar bara på hur vi levererar rent resultatmässigt, så är vi på rätt väg. Det jag tror är viktigt dock, det är att man hela tiden vässar det som måste vässas. Och då måste man ju naturligtvis ner i materien och titta på var någonstans kan vi kanske göra saker och ting lite bättre. Om det handlar om att skapa rätt förutsättningar, om det handlar om att trycka på hårdare kring varumärket. Vi satte oss ner här i koncernledningen till exempel i början på året. Då sa vi, okej, nu har vi kört tillsammans i ungefär 1,5 år. Och det har ju gått bra. Men vad står vi? Vad tycker vi? Vad är det som har tagit oss hit? Och vad står vi inför framöver? Vad ska vi justera i vår agenda. Varför finns vi till som för koncernledning? Varför ska vi träffas? Och när vi träffas, hur kan vi göra liksom skillnad för bolaget och skapa nya förutsättningar? Det var en jättenyttig övning och vi kalibrerade om oss. Och sa, nej men det är de här fem frågorna som vi måste vässa rejält. Och så finns ett antal frågor vi alltid måste ta hand om. Men de lägger vi in i vårt årshjul och så kommer de när de måste komma. Men när vi träffas så är det här vi ska lägga vår tid på. Och vi liksom gjorde också en liten rebasing vad det gäller spelreglerna i koncernledningen. Att verkligen liksom ta det nordiska, våga ställa frågor, lyssna på varandra, uppskatta liksom den kompetensen som finns, vara nyfiken, titta på det från olika perspektiv och lite sådana här saker. Det var faktiskt en jättenytt övning.
Vad bra, lite rannsakar själva helt enkelt.
Aha.
Ja. Och jag tänkte så, du pratade om fem frågor som ni bestämde för. Kan du dela med något exempel av dem? För jag tänker, de som lyssnar kommer säga, vad var ni kom fram till nu då som ni ska fokusera på?
Ja, absolut. Det var ett antal områden. Först och främst så handlar det om att vi ska ha en långsiktig, ambitionsdriven strategi med den riktningen och det innehållet som krävs för att vi ska då kunna bli Nordens favoritleverantör. Så det var det första området. Det andra området handlar ju om att vinna på paketmarknaden. Och vi säger att vi ska vara marknadsledare och vi ska vara kostnadsledare. Och vi ska ha ett konkurrenskraftigt erbjudande som gör att vi då kan växa i de kanaler där vi möter konsumenten. Vi ska också ha ett nordiskt nätverk så att vi kan ha den kapaciteten som krävs för att vi ska kunna växa med marknaden och gärna lite mer. Och sen handlar det ju hela tiden att vässa. Vässa kundupplevelsen, vässa kvaliteten, vässa produktiviteten. Och här kommer ju vårt ledarskap väldigt mycket in. Det tredje området som vi pratar om är ju hållbarhet. Vi har ju stuckit ut hakan och satt ett väldigt ambitiöst mål för koncernen. Vi har sagt att vi vill leda branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin. Och vi ska vara fossilfria till 2030. Det är lite modigt av oss att säga detta, för vi vet inte riktigt hur vi ska komma dit. Men vi vill ju utmana oss själva, våra kunder, våra leverantörer, för att se om vi då tillsammans kan då möjliggöra detta. IT är ju väldigt viktigt för vår transformation. Vi är väldigt beroende av data för att kunna bli ännu mer precisa i våra beslut. Vi är också väldigt beroende av IT kopplat till vår tjänsteutveckling och säkerställa att vi kan vara ledande där. Men vi är också väldigt beroende av IT för att kunna fortsätta digitalisera våra processer och därmed kunna bli snäppet vassare även där. Och sist men inte minst, då det femte området är talent management. Och vi söker inte the A-leaders, utan vi vill ju ha the ABC-leaders i vårat team. Så det handlar ju väldigt mycket om att ha den typen av chefer som bidrar till den kultur som vi vill bygga. Vi vill ju också säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats, men också att vi har en pool av talanger som säkerställer då att vi kan ha god koll på även vår successionsordning framåt. Vi måste ju lägga en strategi som är hållbar för många, många år framåt. Det där är ju talent management absolut ett viktigt område. Sen kan det hända att man då funderar på, vad tog breven vägen och vad tog Strålfors vägen? Det här är ju frågor som vi naturligtvis diskuterar, men det gör vi då direkt med respektive land. Så de frågorna är naturligtvis också väldigt viktiga, men de tar vi då i de sammanhangen.
Intressant.
Vi pratade lite grann tidigare om det här med distansen. Nu hoppar jag tillbaka, men du pratade om det att man sitter där och ger ganska mycket de här digitala möten man saknar och ses i det fysiska rummet. Något som jag tror de flesta kan skriva under på att det är en skillnad. Men i övrigt när du tänker på ledarskapet, vad skulle du säga är största utmaningen med det här distansarbetet som har varit det senaste året?
Jag tycker det har gått förvånansvärt bra i många avseenden. Om man bara tittar på hur liksom väl bolaget ändå har lyckats hantera hela det senaste året med pandemin. Sen ska man ju komma ihåg att 80% av vår personal är faktiskt på jobbet varje dag och levererar brev och paket. Men det som har varit utmanande är ju att inte själv få kunna komma ut i verksamheten. Vi ser ju också att liksom de mätningarna vi gör, man ser ju att det är ändå en liten trend som rör sig i fel riktning om man tittar på hur folk mår, mental hälsa, känna sig delaktiga och så vidare. Så att det är ju inte en hållbar situation att jobba på det här sättet. Och det är väl det som jag tycker då har varit liksom en utmaning, för det är ändå begränsningar givet läget. Nu ser det ju lite bättre ut här förhoppningsvis framåt hösten. Men att hålla i det här så pass länge har ju varit en utmaning, och ha koll på hur folk mår. Det har ju ställt helt andra krav på distansledarskap, självledarskap, men också att checka in. Det skapas ju inte nya relationer i en sån här setup. Utan man träffas ju väldigt i förutbestämda möten och förutbestämda grupper, och de här spontana mötena blir ju inte till på alls samma sätt. Konflikter som har funnits där tidigare har kanske inte fått möjlighet att lösas upp, för att det har inte funnits den möjligheten till dialog, och det är säkert nya konflikter som ligger där och puttrar som man kanske inte fångar upp, för man har liksom inte den här möjligheten att känna av. Så att det är ju, jag tror inte att det här är en hållbar lösning att hålla på och jobba så här hela tiden, åtminstone inte den sättningen som vi befinner oss i, och med liksom den förändringsresan som vi är på.
Jag blir lite nyfiken på de här 80% som du pratar om, som är på jobbet hela tiden ändå. Vad skulle du säga de har gjort riktigt bra under den här pandemin?
Nej, men det är tillbaks till urkraften. Och vi har ju varit så noga med att betona vilken viktig uppgift de har. Som jag brukar säga, vi har inte svikit Norden en enda dag under den här pandemin. Och det har varit utmaningar, och man har löst det på plats. Och det visar ju också på ledarskapet som finns där, kunskapen som finns där, modet som finns där. I inledning av pandemin så frågar vi helt enkelt, vad behöver ni? Vad kan vi? Ja, men vi behöver få så stort utrymme som möjligt då och bestämma dagen. Okej, men då får ni så stort utrymme som möjligt att bestämma dagen, så vi får ihop det här med brev och paket och allting som ska levereras. Så att hålla ut på det här sättet, och det har säkert varit väldigt påfrestande. Det har ju varit stunder av hög sjukfrånvaro. Det är klart att folk har varit oroliga när de kliver in i speciella sammanhang, äldreboende och annat, och de ser personalen som går med full skyddsutrustning, och man själv kommer där liksom totalt oskyddad. Så att ja, alltså våra första linjens chefer och vår personal ute på fältet, alltså det är ju de som har hållit uppe på snor under hela den här pandemin, skulle jag säga.
Det är riktiga hjältar, alltså i ur och skur, oavsett pandemi eller inte. Så, ja. Och jag menar, speciellt nu när alla skickar hem allting också. Mm. När man inte går och handlar längre på samma sätt. Så det är ett helt annat tryck också, kan jag tänka mig, jämfört med innan.
Ja.
Postorder har ju liksom exploderat, om man tänker nu i den här pandemin. Så att det är klart, högre press och oro såklart för familj och nära och kära och sådär. Så det är ju fantastiskt.
Ja, men prata om samhällsansvar där, man tänker på alla som har suttit i karantän och inte kunnat ta sig till butiker och så vidare, som faktiskt blir helt beroende av paketleverans, postleverans.
Där har ju vi lyckats, liksom, vi har ju kunnat fylla ett behov. Och vi har gjort det väldigt bra. Nu har det varit tufft för hela branschen, men i och med att vi är de vi är, och vi har vi är stora, vi är störst på flertalet marknader, så blir det ju extra viktigt att vi håller ihop det. Hade till och med en av våra konkurrenter som mejlade mig och sa att ni måste hålla ihop det, för om inte ni håller ihop det kommer vi gå under, för vi kan inte ta hand om allt detta.
Så förstår man att det är mycket. Nu har tiden börjat rinna mot sitt slut. Jag undrar lite, har du något sista ord? Skulle du vilja säga något till dem som lyssnar kanske eller så?
Nej, men jag får ju i dessa tider ändå liksom tacka allihopa för det, ändå den insatsen som man har gjort. Och det är naturligtvis inte bara alla som är ute och levererar brev och paket. Vi har ju medarbetare som sitter på kontoret och har viktiga uppgifter och ser till liksom att kunder faktureras, leverantörsfakturer betalas, att vi har koll på kassaflödet, att vi har koll på allting som vi ska ha koll på i det dagliga arbetet. Så att jag ser ju fram emot den dagen när vi kan fylla alla våra kontor och arbetsplatser med lite nytt liv igen. Så håll ut och välkomna tillbaka.
Ja, vad härligt. Bra avslut. Tack snälla för att vi fick samtala med dig. Det var ett väldigt inspirerande möte. Jag tycker du har pratat väldigt mycket kring det här med både kulturen. Jag tänker på det här som ni pratade om, det här med pålitlighet och hållbarhet. Jag tycker du har gett många bra exempel på det här också. Och just ABC Leadership. Så stort tack för din tid.
Ja, tack så jättemycket.
Tack för att ni lyssnade.